Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Till vardags känner vi henne som grundaren av organisationen Ung Cancer. Hon har tidigare arbetat som krönikör för Göteborgs-Posten och numera som krönikör för Göteborgs-Tidningen. Hon är också grundare av företaget Woolly som tillverkar egenproducerade hållbara filtar och andra produkter av hållbara material. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Julia Mjörnstedt Karlsten.
Tack snälla.
Hur mår statsministern?
Statsministern mår bra. Ja. Lite förkyld men annars är det bra.
Vi kliver upp på morgonen. Du har precis tillträtt som statsminister för landet Sverige. Mm. Vad är det första statsminister Mjörnstedt Karlsten gör?
Jag skulle nog försöka vara väldigt ödmjuk i faktumet att jag kan extremt lite. Även om jag är intresserad och även om jag liksom tycker att jag har någorlunda bra koll på min omgivning så tror jag att det är viktigt att tänka att man har väldigt dålig koll på alla olika liksom, klasser eller alla olika situationer som människor lever i. Så jag skulle nog börja med att försöka samla på mig ett ordentligt gäng människor som har koll på hur det är att leva i Sverige på olika ställen och i olika lägen i livet och sådär. Och försöka ha dem som mitt stöd. Liksom. Jag tror att jag ser statsministerrollen väldigt mycket som en projektledare och någon som liksom samlar röster och sen för fram dem. Att det inte liksom, som jag tycker att det kan vara mycket i politik, att de ofta, politiker ofta framställer sig själva som att de sitter på all kunskap och det är deras personliga åsikter. Och jag skulle mer vilja liksom försöka representera alla och paketera alla olika röster. Så.
Precis, det är oftast det man liksom tänker och det man hör, så här, men det är statsministerns fel det där, eller det är inrikesministerns fel och så får man stå och försvara sig.
Och inte för den sakens skull tror jag inte, alltså så här, att jag inte kan ta ansvar för det liksom, och försöka ha det som någon typ av så här, skyddsmekanism eller liksom inte ta ansvar för det, utan snarare för att det är så himla lätt att hela tiden utgå ifrån sig själv liksom. Och det gör att folk, tror jag, tappar förtroende för en om man hela tiden berättar sin egen historia liksom. För att krasst sett så min livshistoria är ju extremt bra jämfört med hur många människor har det i Sverige och runt om i världen, och om jag hela tiden ska liksom relatera till den eller berätta om den så blir det ju liksom, jag når en väldigt begränsad grupp människor tror jag.
Om vi tittar på liksom vad du skulle göra då om du, när du har samlat de här människorna, vad är liksom första besluten eller vad är din prägel på landet som statsminister?
Nej, men jag vill ju att Sverige ska bli mer jämlikt liksom. Och jag tror att när man pratar jämlikhet och jämställdhet så är det ju väldigt, väldigt ofta som man hamnar i så här feminister versus inte feminister om man pratar liksom män och kvinnor. Men för mig är ju jämlikhet så extremt mycket bredare än så. Och jag tror att skapar man ett jämlikt samhälle på alla olika vis så blir det ett bättre samhälle för alla liksom. Mina hjärtefrågor, och det har väl mycket vad jag är i livet, att jag nyss blivit tvåbarnsmamma och liksom sådär. Det handlar mycket om skola och sen också om sjukvård eftersom jag själv har varit sjuk och liksom varit runt människor som varit sjuka och sådär. Och just inom sjukvården pratar man ju jättemycket om jämlik vård. Liksom, att vad är jämlik vård? Är det att ge exakt samma vård till alla människor? Och där tror jag att vi tänker fel, att man tänker så här att men om vi bara ger samma informationslapp till alla så har vi gjort en jämlik vård. Men för mig är jämlik vård mer, men hur, att vi liksom anpassar det efter individen och tänker, men hur kommer den här lappen tas emot? Jo, det handlar om vad du har för modersmål, det handlar om vad du har för utbildningsnivå, det handlar om vad du har för hjälp och stöd hemifrån, det handlar om vad du liksom ja, men lite kommer ifrån för samhällsklass och sådär. Så att, att inte ge alla samma, det är ju samma sak i skolan, du kan inte ge alla barn exakt samma liksom bemötande och uppmuntran, för alla barn är ju individer, så att alla barn behöver ju liksom få det utifrån sina förutsättningar för att kunna bli sitt bästa jag liksom. Det gör det ju extremt mycket svårare och extremt mycket jobbigare. Min mamma är ju lärare till exempel, hon säger liksom att när hon kommer på morgonen så kanske det är någon som har bråkat med sin mamma, det kanske är någon som har jättemycket att berätta, det kanske är någon som har sovit dåligt, alltså det är alla individer, och att försöka liksom anpassa en undervisning ut efter det är ju extremt svårt, men nödvändigt.
Ja, det känns som att den där liksom så här, nu ska vi anpassa undervisning till liksom, utifrån allas förutsättningar. Mm. Där är vi på något sätt lite grann idag, känns det som. Men det slutar med skolan också, är min känsla i alla fall.
Ja, alltså jag tror att man är mycket där i hur man pratar. Sen tror jag att det är extremt svårt, för att det är ju orimligt att sätta kravet på en pedagog att ha individutbildning eller liksom pedagogik för 23 sjuåringar. Det funkar ju liksom inte. Jag är fullt sjå med en 3,5-åring. Då undrar jag liksom hur hennes pedagoger gör för att kunna liksom anpassa. Men vi pratar ju mycket om det i skolan, även om jag tycker att det liksom finns en lång väg kvar att gå. Men precis som du säger så är det ju att prata om det inom sjukvården är ju någonting helt annat. För att där handlar det ju så mycket om så här, men bara vi får folk att överleva så är allting annat sekundärt. Och så kanske det är, men det finns ju också massa liksom steg på vägen dit som måste fungera. Liksom. Och sen skolan... En del av jämlikhet är väl liksom att minska segregation och liksom få barn och ungdomar att träffa andra barn och ungdomar som kanske man inte skulle göra annars. Nu gör jag det som jag precis sa att jag inte skulle göra, men om jag kollar på mig själv och kollar där jag kommer ifrån, så liksom första gången jag liksom gick i samma klass som en person med invandrarbakgrund var när jag började gymnasiet. Innan dess hade vi liksom en adopterad i skolan på 800 elever. Och det är liksom inte representativt för hur Sverige ser ut. Och det blir ju helt sjukt att liksom växa upp i den miljön. Och det tror jag att man måste liksom sätta lagar och krav och regler för att liksom reglera.
Ja, hur ska vi förändra det här då?
Nej, men jag är för kvotering på många vis och för liksom krav och tvång. Liksom, det kanske låter konstigt, men till exempel i Nyköping så har de gjort det här som kallas Nyköpingsmodellen nu. Då, att de tog bort de fyra högstadieskolorna som fanns och startade en stor högstadieskola. Där liksom alla från alla olika delar av Nyköping och från alla olika liksom, kulturer och så där, var tvungna att gå, för det var den enda skolan som fanns. Och det var ju ganska mycket kritik riktat mot det, att det kommer aldrig funka, det kommer bli så mycket bråk och det kommer bli liksom så där. Och det har funkat skitbra. Den här rektorn som har liksom rott där i hamn har ju varit fantastisk och liksom, betygen har höjts och det folk säger som har kommit dit att liksom det man möts av är ett lugn och liksom en sammanhållning snarare. Så det tror jag mycket på, att man liksom, skolan är väl den platsen där man måste tvinga folk att träffa varandra, för att man kan inte göra det genom fritidsaktiviteter eller sådär, för att det är också jättesegregerat liksom att...
Så att liksom den här valfriheten med privatiseringar och liksom privatskolor och det är egentligen krossa det och säga, nu låter jag väldigt radikal här, försöker få fram någonting, men och liksom skapa forum egentligen där man tvingas då träffa.
Jo, men det tror jag absolut. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror att det är viktigt att det sker i skolan, för att det är där vi spenderar så extremt mycket tid. Våran dotter går i en skola med extremt många olika barn. Och hon, jag märker redan på henne när hon är 3,5 att hon har en annan inställning till människor. Och liksom, för henne är det helt naturligt att folk ser ut på olika vis. Liksom. Medan jag minns folk som jag gick i skolan med som reagerade varje gång de såg en färgad människa. Det är ju helt sjukt. Jag såg Amalia inte liksom. Så jag tror absolut det. Sen om det betyder att det inte ska finnas privatskolor eller sådär, men att på något vis måste vi få ihop barn och ungdomar från olika delar av städer och kulturer.
Är det någonting man kan tänka borde göras även i andra forum än skolan?
Ja, alltså jag kan ju tycka att det är sjukt att det liksom är en klassfråga vad man kan ha för aktiviteter och vad man liksom ska göra med sin fritid, eller vad, att jag kanske inte kan gå i ridskola för att jag har inte ekonomin för det och sådär. Och här vet jag att ideella organisationer jobbar jättemycket, men vi har Majblomman, vi har liksom alla de här, och där kan jag också tycka att det finns för många ideella organisationer som är beroende av folks givmildhet och liksom privatpersoners givmildhet, och det är för många människors liv som hänger på att de här ideella organisationerna fungerar. Där tycker jag liksom att vi som regering liksom behöver ta ett större ansvar, och att det, liksom, det ska inte handla om ideella organisationer ända. Sen är det ju fantastiskt att de finns, att folk kan engagera sig, men det kan inte stå falla på det liksom.
Du har ju själv lett en sån organisation och startat en sån organisation. Känner du att ni har varit lite ensamma i det här?
Alltså det finns ju många organisationer, så på så vis känner man sig inte ensam, för att det fanns många organisationer som drev frågan om cancer då till exempel. Så vi representerade ju en grupp som var unga vuxna, som vi ansåg eller anser är en bortglömd grupp liksom. Och där var det ju framför allt att överhuvudtaget uppmärksamma att det fanns ett problem, att det fanns ett problem i att de här, men om vi pratar om jämlikhet, inte fick information som de förstod. Till exempel att de blev uppringda och fick besked över telefon när de var ensamma, och man hade inte koll på om de hade någon som kunde hjälpa dem eller liksom sådär. Så att, och då kan man ju ofta känna så här, vi ska inte finansiera att det här ska funka liksom. En sak som vi gjorde var ju att vi satte in en som en lekterapiperson, fast för unga vuxna då, en aktivitetskoordinator som vi finansierade på Sahlgrenska sjukhuset. Och det kan man ju också säga, ska vi lägga flera hundratusen på att det ska funka när det liksom
borde vara landstinget?
Precis, ja. Borde finnas. Men man måste ju uppmärksamma problemen för att kunna göra någonting åt det.
Du, om vi tittar på en vision då. Vi pratar om ett jämlikt Sverige, har vi varit inne på. På alla liksom plan, skolan och sjukvården och så vidare. Vad är statsminister Björnstedt Karlstens vision för landet Sverige?
Nej, men det är väl ett jämlikt samhälle där alla människor både blir behandlade som lika mycket värda, men också känner sig lika mycket värda. För att det blir, jag tycker att det kan bli så himla, men folk ser sig himla kort liksom, när man diskuterar sig, men jag ska inte betala mer skatt. Varför ska jag betala 50-70% skatt på min lön som uppgår här? Dadadadada. Det är jag skitförbannad på. Sen är jag också skitförbannad på att mitt barns förskola, att fröknarna byter för att de har för dålig lön eller för att de har för dåliga villkor. Alltså man ser inte kopplingen. Eller jag är skitförbannad på sjukvården, men jag ser inte kopplingen i att säga, nej, men om jag liksom bidrar mer så blir det ju kanske bättre för andra, vilket gynnar alla liksom. Och att liksom försöka få folk att se lite längre och försöka tänka mer på varandra och mer åt alla liksom, på något vis. Jag inser att mina åsikter är liksom å ena sidan och andra sidan, men jag försöker hela tiden i mina val, när jag går och liksom väljer parti eller när jag försöker fatta val i min vardag eller så där, försöker tänka att nej, men jag som liksom, som individ och min familj, att oavsett om vi blir sjuka eller om min man skulle dö eller så, här, så klarar vi oss alltid. Jag har ett extremt stort skyddsnät, vi har liksom de ekonomiska förutsättningarna så här. Jag kan inte rösta för min skull för att jag ska få mer liksom. Jag måste rösta för de människorna som jag har träffat genom mitt jobb med ungcancer, eller de andra föräldrarna som har sina barn på mitt barns förskola som liksom behöver jobba 3 pass för att ens kunna köpa mat. För mig, jag kan liksom inte sätta mig in i hur det är, men det är för de människorna jag måste rösta. Jag kan inte rösta för att jag ska få det bättre, och har väldigt svårt att förstå att människor gör så, även om jag liksom förstår egoismen på något vis liksom.
Vad tycker du vi ska göra då för att man ska förstå de här kopplingarna? Samtidigt som man gnäller att jag betalar för mycket skatt, så gnäller man också för att nu byter de personal på förskolan igen.
Nej, men, och där tror jag mycket handlar om att så här, hur ska jag förstå det om jag bara hör talas om det? Om jag inte har någon i min omgivning som har så. Vi har inga vänner som har det så liksom har en så pass tuff livssituation. Men däremot så har vi träffat andra, alltså min dotter har ju träffat andra som har det så via förskola eller via liksom, och det är det jag menar med att om man börjar i skolan med att de får träffa varandra, så alla olika människor får träffa varandra och tvingas att träffa varandra, då blir det ju inte så att de som är uppväxta i ett finare område bara träffar människor där det största problemet är att de inte har råd att köpa en Mercedes liksom. För det blir ju väldigt, det blir som skyddad verkstad i alla olika delar av samhället. Liksom. Man har ingen koll på varandra och då är det ju väldigt svårt att ha förståelse för det. Jag kan ju läsa saker, men det betyder ju inte att jag nödvändigtvis känner jättemycket för det som jag hade gjort om det var en människa i min närhet. Liksom.
Men så det är mer, vi får börja nu med skolan än att vi så här, alla ska in på en utbildning i statsvetenskap.
Ja, men det, nej, alltså, nej, det folk säkert, ja, men de hade säkert köpt sig fria från det också. Och det är det jag menar. Så här, ja, men det är lite samma sak som när man pratar om hur ska man få folk att, eller unga människor att inte börja röka, till exempel. Om man tar det som en liknelse, så är det ju liksom att steget från ett cigarettblås till en tumör är så extremt långt och så extremt diffust. Så att det kan du inte förklara för en 16-åring, för det kommer liksom inte, utan du måste förstå, du måste känna det, du måste liksom känna någon som har gått igenom liksom hela den processen eller liksom varit med om det för att liksom förstå det. Och lite samma sak där, det räcker ju inte uppenbarligen. Jag menar, världen är ju kris, vi har liksom miljontals flyktingar och ändå sitter folk här och bara, fast jag kan ju inte, ska de in i mitt land liksom. Så att uppenbarligen räcker det inte att vi läser och hör om det, utan vi måste liksom, det måste vara i vår direkta närhet, tror jag, för att man ska känna för det på ett djupare plan, känna för det. Man kanske gråter en tår när man sitter och kollar på nyheterna, men sen så liksom betalar man bort sin ångest genom att skänka 100 kronor till Läkare utan gränser, och sen tänker man, nu har jag gjort mitt. Liksom. Det låter jag väldigt arg.
En arg statsminister. Ja. Du har varit inne på din regering också, regeringen Mjörstedt-Karlsten. Mm. Hur ser den ut? Vilka ministrar ingår?
Det är en jättesvår fråga, men återigen så vill man ju ha människor som någonstans inte bara är, för jag kan tycka att politik så ofta handlar om karismatiska personer som kan paketera saker på ett snyggt sätt, och det är ju väl förståeligt, men någonstans vill ju jag i min regering ha människor som verkligen vet vad de pratar om, så att det inte blir så här, jag har hört det här, utan jag vill ju ha folk som verkligen har jobbat för det. Typ Lina Thomsgård tycker jag är en fantastisk människa och som har gjort extremt mycket bra för både jämställdhet och jämlikhet i Sverige och i världen, med både Rättviseförmedlingen och med den här boken hon har släppt nu om kvinnor i historien som har blivit bortglömda. Och att få henne att jobba med jämställdhet i min regering hade ju varit en dröm. För att det inte också bara blir en person som sitter och tycker massa saker, utan man vet också att
det kommer hända saker också.
Ja, men det kommer hända saker, och hon har också gjort sitt grovjobb på något vis. Och det tycker jag är sexigt med människor som så här, inte bara sitter och tycker massa saker och, för att de har träffat en person, liksom, utan att de verkligen har varit inne i det. Så
Lina Thomsgård, någon form av rättvise- eller jämställdhetsminister?
Ja, rättviseminister, fint.
Rättvise, ja.
Väldigt fint.
Bjuder på den.
Men sen så tycker jag ju att, om vi pratar om skola och utbildning och sådär, speciellt mot yngre åldrar, så tycker jag ju till exempel att den här rektorn, jag tror att han heter Peter Lund, som gjorde det här Nyköpings, som är rektor där, att vi skulle kunna ta det projektet och göra det i fler städer. Och då tror jag att man skulle behöva en person som har varit med i det, som har drivit det, som vet liksom alla svårigheter upp och ner. Liksom så. Men sen tycker jag ju också att ett annat stort problem i skolan är stillasittandet. Att liksom, när jag var ung för några år sedan så rörde man sig mycket mer, man var ute och lekte på rasten, och nu handlar det väldigt mycket om att sitta och kolla på telefoner eller liksom sådär. Och där tycker jag ju att Kalle Zachary Wahlström gjorde ett fantastiskt jobb med gympaläraren, och han är ju en väldigt sympatisk människa, men också en väldigt jobbig människa liksom. Han ger sig inte, och det är ju det man någonstans vill ha. Man vill ha jobbiga människor som liksom går in och stör folk tills de inte orkar liksom kämpa emot. Så att jag tror kombinationen av de två, som någon typ av skol och idrott och liksom sådär. Och där tror jag verkligen att man behöver kombinera idrott och skol.
Så två personer på den, eller en idrottsminister kanske då, eller en form av vad heter gymnastik och ja, men hälsogymnastikministern och någon form av skolminister då.
Och jag tror också att det är vettigt att ha två personer på samma post eller liksom, för att jag tror att man måste nej, men man måste ju alltid bolla med någon innan man uttalar sig, för man representerar sig inte bara sig själv liksom.
Men du tycker att det daltas för mycket med skolpolitiken? Tänker så att du eftersökte Kalle Wahlströms liksom, eller Zachary Wahlströms.
Nej, men jag tycker generellt, alltså, med all respekt och mycket för att jag har ganska dålig koll på alla politiska processer och liksom, men jag tycker väl som genom himmen man tycker att det snackas väldigt mycket och det händer inte så mycket. Och jag tror att de sakerna man eller att man börjar jobba lite i fel ände med vissa saker, att det liksom någonstans handlar om de här basic sakerna som att alla ska ha men liksom lika villkor och möta andra människor, snarare än att gå in och säga ska vi höja lärarnas lön med 200 kronor, även om jag tycker att det är en viktig fråga också, så tror jag att skapa bättre klimat för lärare framförallt skulle förändra synen på yrket liksom.
Vi går vidare med ministrarna.
Ja, det är ju skitsvårt. Det är ju jättesvårt. Det finns ju väldigt, väldigt mycket kloka människor. Och två människor som jag verkligen ser upp till. En tjej som heter Hala Mohammed som är förbundsordförande för Röda Korsets ungdomsförbund. Hon sitter också i styrelsen för Rättviseförmedlingen. Och har själv flytt hit när hon var liten. Hon är ju liksom... Jag blir så starstruck när jag har träffat henne. Hon är ju världens coolaste människa. För att hon dels har sån koll, både utifrån eget perspektiv, för att hon verkligen är sån här som jobbar på golvet. Hon skulle förmodligen tacka nej till en sån här post för att hon liksom vill vara mer nära. Men att ha henne som någon typ av utrikesminister eller någon som pratar med och skapar bra relationer utrikes, tror jag hade varit grymt. Jag är väldigt mycket för att ha yngre personer i min regering och unga tjejer speciellt, eftersom jag vet att det också har varit och är underrepresenterat i liksom, så. En annan kvinna som jag tycker är supercool heter Anna Riott och är vd för Swedfund som ägs av staten, som finansierar och ger rådgivning i projekt liksom utomlands för att minska fattigdomen. Hon har varit generalsekreterare på SOS Barnbyar och bara är så här, hon är som power. Alla bara lägger sig ner. Nej, men och också
jobbiga
så här,
möten.
Skitjobbiga, men, nej, men liksom, folk har sån respekt för henne, men inte för att de är rädda för henne, utan för att hon verkligen vet vad hon pratar om liksom, och har koll på hur världen ser ut. Och henne vill man ju också ha på den här utrikesministerposten. Liksom.
Du är inne på det delade, lite som Miljöpartiet har delade liksom språk. De har två språkrör nästan alltid. Liksom, och sådär.
Ja, men jag tror liksom i sån här, speciellt om man ska jobba som utrikesminister där jag skulle vilja att mycket handlar om att skapa relationer, så är det väl alltid bättre om det är två än att det är en person som ska åka runt till alla världens länder och träffa alla olika. Liksom. Och som sagt, jag tror ju att man bara blir så bra som man blir liksom skavd till att bli. Så är det väl med alla relationer med sin partner och allting, att det är ju inte så vettigt att skaffa en partner som tycker samma som en i allt. För då kommer man ju liksom vara samma person sen resten av livet. Kan man göra som jag, skaffa en partner som bara tycker olika. Liksom.
Ja, var det regeringen Mjörstedt Karlsten?
Nej, men jag förstår ju att jag måste ju ha finansminister, jag måste ju ha alla de här, men där känner jag verkligen så här i min okunskap att jag själv har för dålig koll på vilka som skulle vara bra. Liksom. Sen tycker jag ju att folkhälsa och liksom sjukvård och så är superviktigt. Och där är det ju ändå någonting, jag skulle nog inte vilja vara minister själv, men det är ju ändå frågor som jag känner att jag skulle vilja driva. Och där har jag ju märkt att mycket handlar om att så här, vara en jobbig person återigen som liksom fortsätter ta upp saker och ta upp saker och ta upp saker. Så, så att jag vet inte riktigt vem jag skulle vilja ha där, men någon jobbig person som har mycket åsikter och som har en egen förståelse för hur det är att vara inom sjukvården.
Du har ju själv lett då, vi har ju varit inne på det, organisationen Ung Cancer. Hur viktig är visionen, anser du, som ledare av liksom en organisation eller en grupp eller ett samhälle?
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt och, att ha mål och att ha någonting att liksom titta fram emot. Sen så kan det ju bli väldigt luddigt. Jag själv och liksom många som jag har arbetat med har jag märkt liksom, behöver mer konkreta saker än bara liksom, ett jämlik Sverige. Det blir så luddigt. Liksom. Det är ju inte ens alla som vet vad jämlik betyder. Så det blir så töntigt när man tar fram sån här, hur ska vi jobba för en jämlik vård, och så för personer man frågar vet inte ens vad jämlik betyder liksom. Så att, på så sätt tycker jag att det kan vara viktigt för det, eller för, liksom, för känslan av det, men jag tror att man behöver liksom stolpa ner det mer i konkreta mål, och jag tror att det absolut viktigaste är någon typ av vi-känsla och ägande i frågor liksom. Och då menar jag att jag tror att det är jätteviktigt att alla människor som är här får känna ägande av Sverige. Liksom. Alla som vill vara Sverige ska få vara Sverige. Och få känna ägande i att våga representera att jag är svensk och det här är min åsikt och den väger lika tungt som någon annan som vill kalla sig svensk. Det har ingenting med att göra var man är född, utan alla som vill vara svenskar ska få vara det och få liksom får representera Sverige på det viset. Och det tror jag mycket är problematiken idag. Att så här, det känns som att mycket handlar om att folk bråkar om vem som har rätt att uttrycka Sveriges, inom situationstecken, åsikt. När det blir så här, fast alla har ju den, ska ju ha den rätten. Ja, var det flummigt?
Men vad tror du att det beror på det? Varför har det blivit så här att det är så liksom, det handlar mer om vem som har rätten att uttrycka sig än vad man faktiskt uttrycker?
Nej, men jag tror att det finns en stress i att man tror att det finns en viss del. Alltså att man ser det som en tårta liksom, och att man måste sno en bit. Alltså så här, för mig är ju inte mänskliga rättigheter en tårta. Där det liksom är så här, om pensionärerna tar en sån här stor bit, då finns det bara den här biten kvar till de unga. Liksom. Utan att det någonstans handlar om att så här, men hur ska vi göra det så bra för så många som möjligt? Eller för alla liksom. Jag tycker att det här uttrycket... nu verkligen fritt översatt, men det här med att alla utkämpar någon form av strid som vi inte vet någonting om, och att man alltid ska vara snäll, för det är verkligen så att alla människor har sina egna problem, och det gör ju också att man driver sina egna frågor. Alltså för mig som har en bakgrund i sjukdomen liksom, det är klart att det driver mig extra, eller om jag har barn så driver ju skolvärlden mig extra mycket, eller om jag har det kämpigt ute på landsbygden för att liksom folk flyttar därifrån, och det liksom, så är det klart att jag drivs av de frågorna extra mycket, och det ska man få göra, men man måste också någonstans ha en förståelse återigen för att så här, det här är mitt liv och mina problem, sen finns det väldigt mycket andra människor i det här landet och i den här världen som har andra problem. Ibland behöver jag sätta det i perspektiv i att så här, vad spelar det för roll om vi byter förskolelärare här x antal gånger när det finns barn som inte ens får gå i förskolan liksom. Men framförallt så tror jag också att man måste så här, mina problem och det jag vill driva har jag rätt att göra, men andra människor har också rätt. Det är liksom inte rätt eller fel i vilka frågor som får drivas eller tas upp eller så.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today Exclusions apply. See site for details.
Du, som statsminister ska man ju ha ett någon form av valspråk. Vad man kanske både vill bli ihågkommen som, men också som man vill locka väljare med. Om vi tittar på då statsminister Julia här. Vad har statsminister...
Ja, men alltså, fy vad tönt det gör. Liksom. När jag tänkte den här tanken så det blir ju väldigt... sådär. Jag som jobbar en del inom PR och reklam och sådär, förfaras ju alltid när de här affischerna, dåligt tagna bilder på stela politiker och sådant töntigt, sådär. Jag kommer ju faktiskt inte ihåg, så att jag tror faktiskt inte jag skulle ha något. För att jag kommer ändå inte ihåg någons.
Nej.
Kommer du ihåg någons?
Ja, jag kommer ihåg, jag tror att det var valet, när var det val? 94 var det, va? Det var så här, det här är Lennart. Jag tror att det var så Centerpartiets Lennart Daléus. Det var så en bild på honom och så var det liksom så, alltså som det alltid gör typ ett halvår innan valet, sådana valaffischer, och så var det här är Lennart. Mm. Och det var ju liksom, det är det enda jag kommer ihåg. Mm. Sen kommer jag nog liksom inte, ja, så här, alla ska med, kommer man ihåg, man kommer liksom ihåg några stycken liksom. Men jag har nog svårt att liksom så här, ja, det där var den personen, eller det där var det, ja, det är Lennart kommer man ihåg, men de andra kommer jag nog inte ihåg. Men nej, så att inget valspråk.
Nej, men om jag skulle vara tvungen, liksom, du skulle sätta en pistol mot huvudet på mig, så är det väl någonstans här, om jag skulle representera ett parti, så skulle det vara ett parti som jag vill ska vara där. Alla får vara med i det här partiet, allas frågor, alla förtjänar ägande i frågor och ägande i Sverige, så vi är Sverige kanske. För att jag skulle inte vilja ha något ord liksom, som handlar om mig, jag är Julia eller jag är Lennart. Det är ju jättekonstigt. Det är ju extremt konstigt att så här, nu handlar det bara om mig. Liksom. Jag vill ju inte bli vald som statsminister på grund av bara mig, utan på grund av att liksom, alla känner ägande i partiet. Så. Mm.
Du tvekar ju lite på frågan om du är så intresserad av politik, men du låter intresserad av politik i alla fall.
Nej, men allting är ju politik. Jag tror att man är ganska, alltså är jag intresserad av att leva i Sverige och i världen, ja, då blir jag intresserad av politik. Sen så tror jag att man blir mer intresserad och mer engagerad framförallt när man får barn, för att den här ångesten över så här, är det för värld jag lämnar efter mig liksom. Hur tusen ska jag förklara för mina barn att Trump blev vald som president liksom? Eller att vi lät flyktingkatastrofen i Syrien pågå när vi satt här och drack varm och boj i våran sommarstuga. Alltså hur ska jag kunna förklara det för dem? Och det gör ju också att man blir mer engagerad och man blir mer, ja, men försöker förstå mer saker. Sen är jag ju väldigt förvirrad i vad jag liksom, jag kan inte alls säga att så här, det här partiet, om jag skulle bli politiker på riktigt, liksom, skulle jag representera det här partiet eller så. Där känner jag mig extremt schizo. Men jag tycker att det är jättespännande med politik.
Hur mår svensk politik då?
Oj. Jag kan ju bara tala som utomstående som ser politiken. Liksom. Och jag tycker att för mycket har handlat om, eller handlar för mycket om liksom, personer som hackar på personer. Liksom. Jag skiter fullständigt i vad Annie Lööf tycker om Jimmy Åkesson. Alltså som personer. Det struntar jag verkligen i. Eller liksom, och på den nivån är det mycket. Och sen tänker jag så här, men allting handlar någonstans om relationer, ner till hur jag och min partner är mot varandra, till hur vi är mot varandra i liksom. Och vi politiker har ju också ett visst ansvar, tycker jag, till hur de pratar med varandra, för att sätta klimatet för hur vi ska prata med varandra i Sverige. Vi satt och pratade om det på en middag igår, så här, hur många gånger har man hört i en diskussion en politiker säga så här, men shit, det har jag aldrig tänkt på. Nej, men gud vad bra, eller tog du illa upp det när jag sa det, förlåt, det var inte meningen. Alltså jag kan ju få typ gåshud när jag tänker på om någon skulle säga så till varandra. Det gör de ju inte, utan det är ju bara bajskastning och så här, kränkande saker och personangrepp och så här. Det är ju människor du pratar med. Vad tror ni att ni skapar för klimat i Sverige när du själv står och säger, men du är ju dum i huvudet eller liksom så här. Jag kan ju tycka att vissa kommentarer som de gör är jätteroliga. Som när Vänsterpartiet, gud jag tappat hans namn.
Sjöstedt
sa Timmy Åkesson så här, när jag ser dig så tänker jag på ett flaggskepp, hur kommer du in här? Det är ju jätterolig kommentar, det är fantastiskt roligt, och jag håller ju mycket, mycket mer med Jonas än vi håller med Jimmy, men samtidigt blir jag så här, vad sänder det för signaler när vi kan säga sådana saker till varandra och vi bara skrattar? Det är ju mobbing liksom, och sådana kommentarer har ju alla sagt, så det är ju inte bara Jonas som har sagt det, men det är ju liksom det hade varit väldigt, väldigt uppfriskande och fräscht att se att politiker också kan be om ursäkt eller liksom komma på sig själva. För det, jag förstår ju att man i ett debatterande klimat också kan bli liksom igångtaggad i tv-sända debatter. Men att man liksom också där kan stanna upp och säga så här, gud, jag skulle inte sagt det där, det var ju skitelakt sagt, eller förlåt, eller de måste ju någon gång också tycka att någon annan säger någonting bra, tänker jag. Eller?
Ja, ja, det, om du skulle få frågan och bli statsminister på riktigt?
Nej, gud. Jag har ju fått smaka på en mininivå hur det kan vara att liksom, vara någon form av offentlig person, framförallt genom min man som är journalist. Och, liksom, och vi är väldigt, väldigt förskonade i saker och ting. Men jag tror framförallt för min familjs skull så skulle jag inte orka ta en sån offentlig position. Och det är hemskt. Alltså, jag skriver krönikor och skriver sällan krönikor utan att få hot eller hat riktat mot mig. Liksom. Och det är ju hemskt att jag liksom blir backad av den anledningen, men det är nog mer vad man orkar eller inte. Sen så och en annan anledning är att jag känner att jag har alldeles för dålig koll. Liksom. Men, och att jag gör nog mer nytta i att tycka saker på det sättet som, och kämpa på det sättet som jag gör nu. Liksom.
Men det här politiska klimatet och klimatet överlag, alltså, en sak är ju politikernas ansvar att prata på ett annat sätt och prata med varandra på ett annat sätt och sådär. Men vad tycker du att media har för ansvar i det här?
Nej, men jättestort ansvar. Det har ju tyvärr blivit ett klimat i media där det också handlar om att så här, det är ju de sakerna som lyfts som kanske är de där folk är taskiga mot varandra eller där det liksom är katastrofer eller där det är liksom sådär. Men återigen, där har ju vi media skriver om de sakerna som vi liksom klickar på eller liksom så. Så att där tror jag också att vi som gemene man har ett ansvar för vad är det vi läser, vad är det vi engagerar oss i, hur bra är vi på att vara källkritiska? Liksom. Hur kommer det sig att en krönikör, jag ska inte säga någon namn, på Göteborgs-Posten som jag har haft väldigt mycket ohälsosamt irriterad blir av den här personens åsikter och hur det delas och hur folk liksom dras med i, och man kan bara säga, men är det bara den här lilla världsbilden ni har? Liksom. Samtidigt som jag inser att när jag blir så irriterad och upprörd så gör jag ju precis det som den här personen vill. Liksom. Skriver saker för att få folk irriterade och liksom upprörda av det. Och det är det jag menar någonstans, att jag som krönikör vill ju självklart att folk ska läsa det jag skriver, men kan ju inte skriva saker för att. Jag kan ju inte vara en sån person. Liksom. Och där tror jag att media måste, både krönikörer och media på andra vis, måste liksom så här skärpa till sig lite grann.
Du, men vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder, mycket pengar, ja, från statsbudgeten till statsminister Julia Mörnstedt Carlsten. Mm. Hur skulle vi fördela de här pengarna? Vad skulle vi göra?
Nej, men jag vill ju satsa på skolan och försöka applicera den här modellen, alltså bygga skolor, större skolor där fler från olika delar av städerna kan samlas i. Så det skulle jag absolut satsa på. För jag tror att om man börjar ner i skolan så har man liksom med sig det resten av sitt liv. Både i erfarenhet men också av människor i ens omgivning. Liksom så. Sjukvård skulle jag absolut satsa på. Att höja löner till sjuksköterskor och jag tycker att det glappet mellan sjuksköterskors löner och läkares löner, som visst de har utbildat sig några år längre, men det är ju nästan provocerande när båda handlar om vårdande någonstans. Men sen så skulle jag också se till att kunna hjälpa fler människor att få komma till Sverige.
Går det vikta det här på något sätt? Hur mycket pengar ska gå till varje?
Det ska jag ha min bästa finansminister. Men den platsen är öppen, så om det är någon som är
intresserad. Du bör ha sig till Julia.
Nej, men det är ju väldigt mycket så här. Jag förstår att saker och ting handlar om pengar, men det blir också löjligt när allting går ner till det. Så här, nej, men det kan vi inte göra för det kostar för mycket pengar. Eller det är lite samma sak. Man vet ju sin egen liksom roll. Att det handlar ju någonstans om prioriteringar och en lista på vilka har det värst. Liksom. För att visst, skola är ju jätteviktig, men det vi har människor som står utanför som inte får komma in i vårt land som liksom dör, då blir det liksom löjligt med våra problem här på något vis.
Om vi ska prata någon form av tidsram för detta, jag tänker så här, det känns som att väldigt mycket som att vi ska bygga om alla skolor, du får börja i skolan och så har man med sig det, det är liksom, där har vi 40 år.
Jag har ju extremt dåligt tålamod. Alltså jag har ju så här...
Innan vi kan se en stor förändring, menar jag. Alltså...
Jo, men absolut. Tror jag också att det är bra människor som är lite som jag, som har alldeles för dåligt tålamod och liksom pushar på saker så att det går snabbare. Det vet jag återigen genom en cancer, att det var så här, nej men ska vi anställa den här personen, då är det liksom 8 led som ska ta beslut och liksom tjocka gubbar i kostym som måste få bullar för att det här ska liksom da. När det egentligen bara handlar om så här, ge den här personen ett skrivbord så är det allting som behövs. Så där tror jag att vi har väldigt mycket saker i Sverige som fungerar bra på grund av att vi har många olika liksom instanser som ska fatta beslut och sådär. Men det finns också väldigt mycket som lever kvar som bara är så här, men det är ju bara att köra nu.
Ja.
Nu kör vi.
Vad väntar vi på? Ja. Medan då, okej, skolan kanske kan ta längre tid, medan då sjukvården kan man göra ganska mycket nu.
Jo, men någonstans är det ju så här, man kan göra jättestora grejer, vi kan bygga nya skolor och liksom... tvinga alla elever utifrån och flytta. Alltså det finns ju stora saker att göra, men mycket inom sjukvården till exempel handlar det om så här, ja men hur lämnar vi ut information? Jo, vi ser alltid till att ha en förkunskap kring personen som kommer hit. Det är ju inget stort jobb, men det krävs nog att det kommer ett beslut om att man måste göra det. Så det finns ju små saker man kan göra som skulle göra jättestor skillnad på individnivå, men som man kanske inte skulle märka, för det skulle inte vara ett stort nytt fancy sjukhus liksom. Så att man kan ju börja med de sakerna.
Du, vi har kommit fram till avslutningsvis. Ska vi kanske säga också. Ska vi prata lite grann om din efterträdare?
Ja.
Vem skulle du vilja se som din efterträdare som statsminister för en dag?
Nej, men jag tycker absolut att Hala Mohammed, som jag pratade om tidigare.
Som också är din utrikesminister.
Ja, precis. Jag tror till och med att om jag hade kunnat övertala henne till att bli min utrikesminister, där nu jag bara så här, får ta statsministerposten med en gång och hoppa av. För att jag tycker att hon är 7000 gånger bättre på det än vad jag någonsin skulle vara.
Du, det har blivit dags för tal till nationen.
Ja.
Från statsminister Julia Mörstedt Karlsten. Vad vill du säga svenska folket? Varsågod.
Kära Sverige. Jag hade en sån oändlig tur som föddes i det här landet. Jag har faktiskt inte gjort någonting, inget alls, för att förtjäna mitt pass och mitt svenska personnummer. Jag har inte lovat någonting, inte utfört någonting, inte svurit på någonting. Jag hade tur och endast tur att födas i ett land där det gavs till mig. I ett land där jag får betalt för att vara hemma med mina barn. I ett land där jag kan utbilda mig, få vård och lita på att någon hjälper mig när jag har det svårt. Men jag är väl medveten om att det inte är så för alla i vårt land. Att alla inte får samma vård, att alla inte har samma skyddsnät eller förutsättningar. Att många faller mellan stolarna. Så kan vi inte ha det. Vi måste samarbeta för att se till att detta inte sker. Och om vi ska klara av det här så måste vi göra det tillsammans. Ska vi lyckas bygga en värld, ett land och ett samhälle som vi stolta ska kunna lämna över till våra barn och barnbarn, måste vi börja nu. Samarbeta för ett jämlikt Sverige. Kära Sverige, det finns också många som inte hade turen att födas i vårt land. Människor vars liv och öden jag inte ens kan föreställa mig. Jag ber er, kära Sverige, att tänka extra mycket på de här människorna. Vårt land är ingen ensam ö som kan stänga ut resten av världen och dess människor. Jag vet att vi har plats för de här människorna. I vårt land, men också i våra hjärtan.
Julia Mörstedt Karlsten, statsminister för en dag. Stort tack. Vad fint det var.
Tack.
Jättebra. Tack så mycket för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info@statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se. Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.